thoughts crafted, crush beyond your pop theories. My pen 5 series, cowards weary, but the mind carries. Infinite Hail Marys heard throughout the furthest reach. Life seekers, sound spasms, bright speakers. We run styles like night sneakers, illuminated night creatures. Ill logic, up and down, left and right regions.
I can't make anything, sky city.
P3 Hip-Hop Mix med Juan Havana.
Gemini, vision of Aquemini's offspring. Android petrified, witnessing the lost breeds. Connect bars, I'm a star technician. City in the sky, such a far expedition. Kryptonite cars on a mission for the light source. More repetition till I found the right force. I took a flight course, high when I write a storm. X and Y chromosomes together made a life form. Drifted in a gene pool way before the mic was on. Right fiber optics lighted up when the moon is on. Cyberspace uniform.
Ekonyheter. I USA har nu Kaliforniens guvernör Gavin Newsom bett en federal domstol att stoppa president Trumps utplacering av marinkåren och nationalgardet i Los Angeles och också stoppa att de ska kunna hjälpa till med räder mot migranter. Newsom skriver på X att Trump vänder USAs militär mot amerikanska medborgare och att domstolarna måste stoppa dessa olagliga handlingar. Så Sverige i Örebro är rejält stökigt i området Adolfsberg där hundratals ungdomar samlats efter dagens skolavslutningar. Enligt polisen har det hittats en hel del alkohol och det har förekommit skadegörelse och nu uppmanar polisen alla vårdnadshavare att hämta hem sina ungdomar därifrån. I centrala Stockholm har en person hittats död i vattnet ikväll. Då dödsorsaken är okänd och omständigheterna gör att brott inte kan uteslutas så har polisen inlett en förundersökning om mord. Idag presenterade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen EUs 18:e sanktionspaket mot Ryssland. Vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden säger så här om vad sanktionspaketet innehåller.
Det ena är energi och det andra är banker. Och på energiområdet så är det egentligen flera åtgärder. Dels ett lägre pristak på olja som EU vill se. Sen så vill man också rikta nya sanktioner mot den ryska skuggflottan. Fler fartyg i den flottan som används då för att runda EUs existerande oljesanktioner. Och sen så vill man också se ett förbud för företag i EU att genomföra transaktioner kopplade till gasledningen Nord Stream. Och det där är intressant eftersom det är vissa som har nämnt att man skulle potentiellt kunna köra igång den där ledningen igen, köpa gas från Ryssland, men med de här sanktionerna så vill kommissionen stänga den Nord Stream-dörren för gott egentligen. Sen på bankområdet så är det framförallt transaktionsförbud då för ytterligare 22 ryska banker.
Säger vår korrespondent Andreas Liljeheden. Så Sverige igen, är du också en av dem som blandar ihop Linköping och Lidköping? Ja, en ny kampanj från Visit Linköping ska minska förväxlingen, berättar Charlotte Magnusson.
Ja, men det händer faktiskt oftare än man tror. Det är folk som kommer in på Linköpings universitet men ställer sig i bostadskö i Lidköping.
Kampanjen som bland annat innefattar skyltar utanför städerna ska utöver att skilja den östgötska och den västgötska kommunen från varandra också väcka ett intresse.
Vi gör det genom att skapa lite igenkänning och humor. Att det är ett bra sätt för att liksom nå in och skapa engagemang.
Men är det så svårt att skilja dem åt? Anders bor i Linköping.
Linköping ligger vid Vänern och Linköping ligger vid Roxen.
Reporter här Filip Sundén på P4 Östergötland. Och det får avsluta Ekots nyheter i P3 klockan 10. Ja, jag heter Daniel Wockner.
Här är Radiosporten.
Sverige besegrade Algeriet med 4-3 i den sista träningsmatchen i fotboll innan VM-kvalets allvar tar vid i september.
Väldigt fin fotboll, bra kontroll. Första timmen skulle jag säga en 4-0-ledning, ganska behagligt för svensk del. Och sen raset då, där man tappar allting i princip och släpper tre mål, vinner med uddamålet till slut ändå.
Ja, hur kan det hända?
Ja, egentligen så är det ju idrottens egna psykologi. Hur kan det där hända? Allting såg så väldigt, väldigt bra ut. Men ett par små felbeslut och ett momentum som vänder emot den istället för med den, så då går det fort.
Mår du bra eller är du orolig inför stundande VM-kval?
Nej, men jag mår bra överlag, det ska jag säga. Däremot så har Sverige en hel del att rätta till. Framförallt då i det defensiva spelet.
Christian Olsson och Jon Persson sammanfattade. Ken Sema gjorde Sveriges tre första mål. Anton Saletros det fjärde på frispark. Hattrick alltså från Ken Sema.
Det är så jävla glad just nu, verkligen. Det här är stort. Alltså. Det här är en dröm. En dröm verkligen. Han går i uppfyllelse. Alltså inte bara ett utan göra tre här på hemmaplan inför min familj. Jag har väntat hårt för att verkligen få en ärlig chans. Och det känns som att här är gången jag tar på mig den här gula tröjan. Så jag njuter. Jag mår så bra och jag vill verkligen bara gå ut på planen och ge mitt allt. Och när man ger mig kärlek då får man så mycket mer tillbaka och jag hoppas att jag visar det nu.
King Ken is flying.
Så förbundskapten Jon Dahl Tomasson om tre målskytten. Nästa uppgift för fotbollslandslaget är VM-kvalet som inleds den 5 september med bortamatch mot Slovenien. Följt av Kosovo också det på bortaplan tre dagar senare. Det fjärde laget i VM-kvalgruppen det är Schweiz. IFK Göteborg har anmälts till fotbollförbundets disciplinnämnd för händelsen då en åskådare tog sig in på plan på Gamla Ullevi i den allsvenska matchen mot Öster. Fotbollförbundets riksombud som har utrett händelsen och gjort en anmälan och det är nu upp till disciplinnämnden att avgöra om IFK Göteborg levt upp till sitt ordnings- och arrangemangsansvar när det gäller att motverka ordningsstörningar.
Gone. My personality is based on food now. Take it from Bogdan, he's my veterinarian. His folks are from Croatia, they've been through some shit, man. I seem like such a bitch when I talk about Swedish politics. Or maybe he's Australian, I never really listen when he's talking about himself. Of exotic breeds especially. Is Bogdan my enemy? Does he want the best for me? What's he doing with my teeth? Is he taking them to Australia? His folks have seen some shit. I seem like such a bitch. His folks have seen some shit. I seem like such a bitch. 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 I found a crouton underneath a futon. Mama said I couldn't eat it, 'cause all my teeth are gone. My personality is based on food now. Take it from Bogdan, he's my veterinarian. His folks are from Croatia, they've been through some shit. Man, I seem like such a bitch when I talk about Swedish politics.
P3, Sveriges Radio.
Vad vill du med ditt text på FaceTime? Är du inte klar med hon? Vem skickar sms på date night? Tror du jag är en idiot? Du brukar pinkod på mobilen hela tiden.
här är David Druid. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio Play. Den senaste tiden har vi kunnat läsa rubriker om att USAs statsskuld rusar. Dessutom har kreditvärderingsjätten Moody's sänkt USAs statliga kreditvärde och tagit bort deras tidigare toppbetyg. Vad innebär allt det här, undrar man ju? Och vad är ens en statsskuld? För att svara på detta har vi tagit hit Dagens Industris Gunnar Harrius!
Wow.
Alltid en känsla när du kliver in i studion att så här, ja, alltså det blir så på något sätt påtagligt hur dumt det här programmet är. Bara av din blotta närvaro, känns det som.
Verkligen.
Du är som
tändsticksasken bredvid något som man ska jämföra en storlek med. Det är du som är tändsticksasken till vår dumhet.
Åh, gud vad gulligt. Tack.
Nej, men för att du är ekonomijournalist och jobbar med Dagens Industri och liksom ganska, men så här, ändå för många väldigt komplexa grejer. Och vi är så, vad är tull?
Men jag tycker alla frågor ni har, alltså idag tycker jag känns jätterimliga och är jättesvåra egentligen. Så det, okay, det här blir toppen.
Vet du varför jag tror det? Det är för att du har suttit i ett reksamtal med någon i redaktionen och sen så har du typ själv indirekt valt frågorna.
Nej, detta stämmer inte.
Det
brukar vara så, men inte den här gången.
Ska vi börja bara då med vad är en statsskuld exakt?
Ja, men det är det man tror att det är. Mm. Alltså det är ett land behöver låna pengar till någonting. Och då så säger de, hej, kan vi få låna pengar av någon? Och så säger någon ja. Och liksom de pengarna kallas för statsskuld.
Men vem är det? Vem lånar de av?
Ja, man kan låna av flera olika typer av institutioner. Man kan låna av andra länder. Så att Sverige till exempel lånar ut lite pengar till USA och sådär. Men det vanligaste är att man lånar av försäkringsbolag, pensionsbolag, banker. Alltså alla typer av finansinstitutioner som behöver att pengar växer stadigt och över lång tid. Så att om du går i pension om 40 år, då behöver ditt pensionsbolag se till att du har, då sätter du in några tusen i månaden där. Då behöver de se till att så här, ja, men David ska kunna ha helt okej med det. Och då måste man ha då en säker investering, och statsskuld anses vara en av de säkraste investeringarna för att länder betalar i regel tillbaka sina lån.
Ja, de gör det.
Jag har så jävla dumma frågor. Svenska staten lånar då alltså i teorin pengar av svenska företag.
Ja.
Så pengarna finns kvar i landet, så att vi är skyldiga liksom oss själva, för att statskassan är ju separat från det privata.
Precis, men inte bara, utan det kan också vara att det är ett nyzeeländskt pensionsbolag som äger svensk statsskuld. Men alltså i teorin, det allra troligaste är att du lånar ut lite pengar till svenska staten.
Snälla ja.
Ja, för att du har ett pensionsspar via liksom Sveriges Radio på något sätt. Och då har de använt de pengarna för att köpa bland annat svensk statsskuld. Skulle jag gissa, det är väl den vanliga grejen.
Men hur fungerar det? Är det lite som att jag lånar pengar av min son som har fått pengar av mig?
Har du, i just ditt fall som du är statligt anställd, så ja, lite så.
Men säg liksom att mitt hushåll är Sverige.
Ja.
Och jag är då liksom, ja, men staten då blir det väl på något sätt. Och sen så får han veckopeng av mig.
Ja. Och sen så behöver du låna 100 spänn.
Ja, och sen så lånar han ut det till mig.
Lite så,
Och då är liksom statsskulden är liksom tagen ifrån min son.
Ja, men inte bara.
Nej, inte bara.
Men inte bara, utan också av dina grannar.
Grannars
och
barn.
Grannars barn och grannarna generellt. Och kanske,
mörkt, du behöver hjälp. Ja.
Uppenbarligen så är det något fel här.
Hur vanligt är det med statsskulder då? Har alla länder en statsskuld?
Alla utom två har jag hittat. Liechtenstein har ingen statsskuld vad jag kunnat hitta, och så finns det en liten sån stilla havsö som heter Neui, med reservation för uttalet. De har ingen statsskuld heller.
Är det N-E-U-I?
Ja, jag tror det. Men det är inte då så att alla andra länder har lånat av Liechtenstein. Så mycket pengar har inte ens Liechtenstein.
Nej.
Utan Liechtenstein äger säkert en del annan statsskuld, men det är inte så att de står för hela liksom smeten till resten. Det hade varit lite väl.
Och varför lånar vi då?
Man lånar av två anledningar. Dels, det finns en sån klassisk statsskuldsmetafor som är att staten är en bil. Och sen så är statsskulden är två saker. Det är både stötdämparen och airbaggen.
Okay.
Så att dels så kan det vara så att typ, det ska delas ut barnbidrag och någon pension. Och så råkar det vara så att precis just nu finns det inte exakt så mycket pengar i statskassan. Då kanske man behöver låna lite pengar. bara så här, på jättekort sikt. Mm-hmm. Alltså konsumtionslån.
Mm-hmm. Jäklar.
Ja, men så kan det också vara att vi ska bygga Öresundsbron typ. Då har inte vi tillräckligt mycket pengar för att bygga hela Öresundsbron exakt just nu. Och då lånar vi pengar till det också.
Och är det dyrt för en stat att låna pengar?
Det är lite olika dyrt beroende på vilket land du är. Sverige har ganska billig statsskuld med internationell jämförelse. Ju större ekonomi du är och ju trovärdigare du är som upplånare, som lånare, så får du lägre ränta. Det är som att gå till banken lite grann. Har du en jättehög, det är billigt att vara rik.
Ja, just det. Det är så gratis. Du, vi fortsätter prata med Gunnar Harjus alldeles strax.
Allt om statsskuld.
Där vi har ynnesten att sitta med Dagens Industris Gunnar Harjus, som gör oss så väl medvetna om hur dumma vi är.
Ja, vi pratar statsskuld då, för att man hör ju väldigt mycket om USAs statsskuld. Mm. Och att den bara rusar. Och jag undrar bara, det kom ju en nyhet nu precis om Sveriges BNP.
Ja.
Vad handlar det här om?
Sveriges BNP steg med 1,2% i april.
Yay!
Det går bra nu.
Det går bra nu.
Vi, oss, ja. Nice vi. Ja.
Det är vi tre framförallt.
Who would have thought? Not me.
Not me at all.
Det här är väl toppen då, eller? Vad betyder det här?
Ja, men, BNP är ett ganska trubbigt mått, men det är ju då det är värdet av alla varor och tjänster som säljs i Sverige, som man har klumpat ihop till en siffra. Och sen så kallar man det för BNP.
Aha. Hänger det ihop med statsskuld på något sätt?
Alltså lite, för att man vill att ett av målen man har med att låna pengar då, det är ju att skapa det som kallas för tillväxt. Och tillväxt är då en ökning av den här siffran BNP. Så att det man gör, det som egentligen alla lånar, det som egentligen allt som är finans är, det är som en liten tidsmaskin som vi har kommit på, som är att vi säger att så här, jag kommer ha 5 miljarder i framtiden. Jag lovar att jag kommer ha 5 miljarder i framtiden. Och då, om jag lovar att ha det i framtiden, då kan jag lika gärna få de pengarna nu. Ja. Då kan jag lika gärna låna dem. Jag kommer ju ha dem i
druidsk...
Det låter som att det är jag som pratar.
Ja, men och så här resonerar ju alla hela tiden när man lånar pengar. Jag kommer ju ha pengarna sen, då kan jag lika gärna ha dem nu. Och sen så använder man de pengarna för att skapa den framtiden i vilken jag har 5 miljarder. Så att, och allra helst mer. Så att det man gör är typ så här, ja men Sverige, vi vill ha en tillväxt på ett par procent om året. Då lånar vi pengar från framtiden, från nästa år.
Och för vi har ju dem då.
Då kommer vi ha dem. Ja. Och sen så bygger vi broar och skapar jobb och gör industrisatsningar och sådana saker som gör att vi har den där miljarden om ett år. Och allra helst lite mer, allra helst 1,2% till då i april. Ja. För då sitter man i radio och jublar.
Ja, men det är samma sak som när man är på så, ja, men man är på Power och så tänker man så här, ja, det är väl klart att jag kan köpa den här LCD-TVn. För jag kommer ju ha 300 kronor varje månad nu framöver.
Ja.
Vi kommer inte ju ha LED, sen. Inte LED bättre.
Ja, men jag kanske inte tänkte så långt.
Vad var det du ställde för fråga som var så begåvad av Druid?
Ställde jag en begåvad fråga?
Ja, det
fråga?
Gjorde du, som fick oss att komma in på premieobligationer. Du frågade, kan jag köpa statsskuld?
Ja, just det.
Ja, du kan köpa amerikansk statsskuld kan man, och lite andra länder statsskuld kan man köpa. Och så kan man köpa, alltså det finns något som heter räntefonder som man kan köpa på liksom sin vanliga internetbank. Sådär. Och de är ofta en samling av, då är det så att då har liksom en stor bank eller någonting istället lånat ut massa miljarder till massa olika länder, kanske lite till Norge och lite till Sverige och lite till Frankrike, whatever. Och sen så får de då ränta att ha lånat ut de här pengarna och då tar man den räntan och lägger i den här fonden, så då får man pytta lite avkastning då. Så det kan du göra, men förr i tiden så kunde du väldigt, alltså det här är ju fram till, det är inte ens så länge som man kan ha 15 år sedan eller någonting, så kunde du väldigt konkret låna ut pengar till svenska staten genom någonting som kallas för premieobligationer. Och då var det alltså så här, då köpte du ett papper där det stod så här, den som äger det här pappret, den som håller i det här pappret om, jag menar, 5 år eller vad det kan ha varit, får 10 000 kronor. Och så köpte du det pappret av svenska staten. Och det du de facto gjorde var att låna ut 10 000 kronor till svenska staten. Och sen gjorde de, för att man skulle uppmuntras att låna ut pengar till staten, så gjorde de ett lotteri av det här. Alltså premielotteriet. Och det var ju ganska smart. Så att det...
Hur funkade det lotteriet då? För jag vet att mina föräldrar höll på med det här.
Ja, men jag tror att liksom varje sån statsskuldsedel som man pratar om, alltså varje sån papper där det stod jag får tillbaka 10 000 kronor, var också en lott. Och så kunde man få... så skulle man vinna liksom miljoner på den här lotten. Typ. Men och det här har man hållit på med i krig framförallt, har man hållit på jättemycket i olika länder med den här typen av lösningar. Så att USA hade krigsobligationer som man kunde köpa under andra världskriget, som är en av de största så finansieringskampanjerna i världshistorien, där liksom typ lend a buck to Uncle Sam höll man på med, och så kunde man köpa ett sånt där papper för liksom $10-12 eller någonting, och så gick det till att bygga pansarvagnar.
Just det, för man behöver mera pengar under krig.
Ja, ett krig är ju typ det dyraste som ett land kan hålla på med. Så att generellt så ökar statsskulden när det är krig då.
Men det här med Sveriges statsskuld då?
Ja.
Hur hög är den? Jämfört med andra liksom likvärdiga länder?
Vi har 1100 miljarder i lån.
Mycket alltså.
Det är tufft.
Lätt väldigt mycket.
1100 miljarder.
1137 eller något sånt där miljarder kronor.
Det är en del.
Det är ju jättemycket
Varför
pengar.
Varför har vi lånat dem?
Ja, de har vi lånat. För att börja med att svara på din första fråga. Nej, det är inte så himla mycket. Det är ungefär 30% av vårt BNP. Man brukar mäta skuld i förhållande till BNP, för att 1100 miljarder är ju ganska mycket för Sverige, men det är liksom ingenting för typ Kina eller USA. Så man brukar mäta det i förhållande till BNP, och då är det ungefär 30% av BNP. Så att om vi skulle ta alla pengar som vi lägger på varor och tjänster under ett år, och så tar vi en tredjedel av det ungefär, då kan vi nolla vår statsskuld.
Okej, okay. Varför lever vi inte bara väldigt sparsamt ett år då, och sen så nollar vi det?
För att vi vill inte det, utan vi tänker generellt, och det här tänker alla länder, och det tror jag liksom, det här är liksom ekonomer från vänster till höger tycker det här, att det är egentligen ganska bra att ha lite statsskuld, för att man vill kunna investera. Det, alltså ett land är inte ett hushåll. Man pratar så himla gärna om så här, ja men tänk om Sverige vore ett hushåll, då skulle kronofogden komma, bla bla. Ja, okej, okay, men det är inte ett hushåll.
Nej.
Det är ett land. Vi har till exempel en valuta som vi kan trycka. Har du en egen riksbank hemma? Toppen för
jag
dig i så fall. Liksom.
Jag kan inte prata om det. Om de grejerna.
Men det är inte ett hushåll, så det är bra att ha lite skuld, för då kan man göra investeringar som, då slipper man vänta med investeringar. Man kan göra investeringar nu som man ändå skulle vilja göra, och man kan till exempel ha en beredskap ifall det ska komma en pandemi eller sånt där, som är kanske jättedumt att sitta och spara i olika lader och lägga undan pengar för att vara redo för grejer.
Ännu dummare fråga då. Om det är så att man som land inte kan betala sin statsskuld, finns det en internationell landskronofogden?
Det finns ju då internationella valutafonden och Världsbanken som kan ge, det är nästan motsatsen till kronofogden på ett sätt. De kan ju då hjälpa med nödlån.
Men det nödlån?
Nödlån, alltså det är så här, nu är det, ja men du vet, Zimbabwe och sånt där, då är det liksom, nu, det här kommer aldrig gå. Ni kommer aldrig kunna betala tillbaka. Alltså, då pratar vi inte betala typ tillbaka
Grekland,
hela skulden.
Grekland back in the day,
ja, men exakt. Ja, då kommer ju Europeiska centralbanken och ge dem pengar. Okej, här får ni, så ni kan täcka era betalningar nu. För att hela det här systemet bygger på i ett förtroende, som är att när vi lånar ut pengar till någon, så vill man ju, man skulle ju aldrig göra det om man inte tänker att de aldrig kommer att betala tillbaka just mitt lån.
Hur imponerad var du av min Greklands exempel där?
Jag är rörd.
Du är det, eller hur? Ja. Det är lite rosig om kinnarna.
Ja.
Yeah.
Hard Man, McGee här i morgonpasset i P3.
Det kommer in massa frågor till Gunnar Harrius, men de är för små. Alltså jag förstår inte frågorna, så jag vågar inte läsa dem.
Nej.
Det är som att lyssnarna förstår mer än oss. Och därför, men typ så här, kreditgarantier till företag, typ Northvolt. Är det alltså att staten lovar att låna pengar till privata företag?
Nej, ja, det, precis, det kan det vara. Jag har inte stenkoll på just Northvolt-fallet och jag vet inte exakt vem det var som ställde ut den kreditgarantin. Men ja, det är ju då ett löfte om att låna ut till företag. Och staten lånar ut en del pengar till företag och kan även göra det till indirekt till, kanske inte till privatpersoner, men typ till bostadsmarknaden och sånt där för att stödja upp den om man känner att den är på väg att haverera. Så sånt håller staten också på med och det ökar också statsskulden. Ja.
Här är någon som skriver, om ett land är i krig, kan andra länder neka lån då?
Ja, det är ingen som
måste låna ut.
Nej, absolut inte. Nej, precis, så är det. Och sen kan man ju ha lånat ut pengar, så att vi skulle ha lånat ut pengar till Ryssland, nu tror jag inte vi hade det, men om vi skulle ha gjort det i samband med Rysslands invasion av Ukraina, då kan man ju inte kräva in det lånet hur som helst, men man kan ju sälja vidare det här pappret vi pratade om, alltså där det står den som håller det här pappret har rätt att få tillbaka vad det nu kan vara i rubel av Ryssland. Det kan man ju sälja vidare om man känner att det kanske inte är så soft att just jag har det här pappret, att jag får pengar av den ryska krigsmaskinen. Och, och den där marknaden, alltså att sälja vidare statsskuld, det är världens största marknad, och inte på ett sånt hyperbolt sätt att jag överdriver, utan det är världens största marknad. Alltså köpa och sälja länders statsskuld är, alltså det är så här, jag kommer inte ens ihåg vad siffran är, det är så här, tänk på en siffra gånger 10 000 miljarder.
Varför sysslar vi inte med det? Varför gör vi inte det nu? Istället för att sitta här. Om det är liksom det är
så många som sitter och håller på med det här.
Slår man sig, vilken linje på gymnasiet ska man välja då?
Samekonomi
kanske. Det är samek. Ja.
Samek. Förstår du David vad du har för framtid? Du har en framtid inom små förpackningar, handskalade räkor.
Ja.
Handla med statsskuld.
Ja.
Och en drive-thru som bara har snittar.
Går det att kombinera det här? Alltså snittarna och räkorna går ju ihop.
Ja, ja, absolut.
Och så kan man betala i statsskuld.
Och så kan man betala med såna premium.
Yep.
Ja, just det. Det är jättebra. Vet du vad den här snitt-drive-thruen ska heta?
Nej.
Kejsarsnitt. Och så är det en kejsare som håller i ett sånt... Ja, du fattar.
Ja.
Vill du investera?
Ja. Ja.
Det vill du. Men hur ska jag slå mig in på den här statsskuldsmarknaden? Ja, ja. Vad är det första steget för att slå sig in där? Om det är en så stor marknad och man kan antagligen tjäna multum där.
Även vad du kan göra som privatperson riktigt. Du måste väl börja jobba på en investmentbank skulle jag tro.
Börja där lite försiktigt. Vem frågar vad jag köpte mina jeans? Ändå sassy för jag har inget pris. Blanda vodka med multivitamin. Om du vill ses får du ta dig ut hit. Kom, kolla snett när vi lever våra liv. Som en klubba är svår att bita i. Huvudet högt, ingen dålig energi. Huvudet högt när jag går med min stil. Som är farstarket där. Rakt i ryggen. Alla linjer. Ingenstans utan läppdans. Smack, smack. Vi är överallt, alla gitter. What's up? Dra upp deras stingen där de har klapp, klapp. Farstarket där. Alla linjer. Vem frågar hur jag kunde ta mig fram? SL-kort i Köpenhamn. Gjorde värsta flätorna för hand. På mig själv för pengar aldrig fanns. Riktig glitter, baxa för en lax. Ställa catwalk ut i mina slags. Åkte in drack slattarna på ischen. Drömde på min kudde här för att bli en rich bitch. Klädd i farstaket där. Rakt i ryggen. Så du vet vi har piercing. Stringen upp, böj dig fram. Pissa med en DC. Vi får tjäna platten in på PA. Och du vet. Stringen upp, böj dig fram. Pissa med en DC. Low cut jeans. Så du vet vi har piercing. Stringen upp, böj dig fram. Pissa med en DC. Vi får tjäna platten in på PA. Och du vet. Aldrig haft en diamant. Men vi har dem. Farstaket där. Alla
Men hette absolut Daniel Lada på PA och nu heter man Gasolina 96 på Wicker. Så utvecklingen går ju absolut framåt. Första gitten.
Första gitten. P3, Sveriges Radio.
Myself wasting now. You know you broke my heart, but and now I'm standing in the pieces of shattered dreams in your life. And I can stop these emotions now. I'll be here all night with every teardrop I'm letting go. And the music is too loud to stay in my head. My feelings all over, it's over, all over. And so I cry behind my Balenciaga covered eyes. Oh, I cry.
Här i morgonpasset i P3 där vi har superstjärna när det gäller ekonomi. Vi pratar statsskuld med Gunnar Harrius från Dagens Industri.
Men vi tar den där igen då, för jag tycker det var intressant. Hur stor är skulden nu efter att Nordkorea på 70-talet köpte 1000 Volvo 144 bilar från Sverige? Jag skulle nämligen behöva dem nu, skriver ju Erik. Och då sa du...
Jag sa 3,6 miljarder. Det är drygt 3 miljarder. Jag kan sladda på någon 100 miljoning sådär. Men det är någonstans runt 3 miljarder. Alltså Nordkorea
köpte i då, precis som det står med, köpte massa Volvo-bilar på 70-talet av Volvo då. Och då har Sverige ett system som en myndighet som heter Exportkreditnämnden, har jag för mig att det finns två sådana exportkredit, ja, som går i god, typ så här, känner ni er, de ska så här, gynna svensk export. Och då säger de så här, är ni lite osäkra kring om ni vill sälja grejer till Nordkorea för att ni är osäkra på om de betalar? Ja, men då tar vi den risken. Så Volvo fick pengar av staten och sen tog staten på sig den skulden. Och sen slutade Nordkorea svara på mejl, så att säga.
Men alltså, men görs det någonting åt det här?
Det skickas ett brev om året.
Men vi är ju typ enda landet i världen som har en ambassad i Nordkorea. Är det inte något sånt?
Jo, det är något sånt där. Ja, men, och det skickas typ så här en påminnelse om året.
Men är det någon räntepåslag?
Ja, för den är uppe i 3 miljarder. De kostar inte 3 miljarder.
Men liksom när ska man förväntas få tillbaks?
De får vi inte tillbaka.
Nej, men liksom generellt så här, alltså, så här, när kräver man tillbaks pengar, utlånade pengar?
Ja, men det görs hela tiden. Alltså, Sverige har 1100 miljarder i statsskuld. Det är ju inte så att det är en person som har lånat ut 1100 miljarder och när som helst kan komma och kräva tillbaka det. Utan det är ju liksom uppdelat på några hundra miljoner där, någon miljard där. Så är det liksom massa olika banker och kreditinstitut. Och de är uppdelade på massa sådana här papper helt enkelt. Alltså massa olika statsobligationer. Och de löper ut då kontinuerligt. Så att någon löper säkert ut typ idag. Någon miljard. Och så måste man låna upp en ny miljard idag. Och det här görs av en... Staten har ju då en egen bank. De har väl två egna banker, det är som Riksbanken. Men så har de en annan egen bank som heter Riksgälden. Som jobbar nästan bara med att hålla på med den här, med att låna och få tillbaka pengar för lån.
Betalar vi tillbaka våran statsskuld? Den går ju ut och då betalar man... Vissa går ju ut då behöver vi betala tillbaka det. Men är det så att vi lånar mer då för att betala tillbaks?
Just nu så har vi haft en period när vi rustar upp vårt försvar då statsskulden ökar lite grann. Men vi har haft en period bakom oss där statsskulden har minskat. Och det är inte så mycket att vi betalar tillbaka lån, utan det är mer... Den har minskat i förhållande till BNP, alltså att vi har skapat den här tillväxten som vi pratat om. Alltså att man har lyckats gjort någon industrisatsning eller whatever som har gjort att vi har fått ett större BNP och så har vi behållit samma statsskuld.
Typ lägenhets- eller huspriset har gått upp i värde, ja. Men vårt
lån är nominellt liksom. Är det samma. Ja, ja. Ja, exakt.
Vad sa du?
Alltså samma summa.
Nominellt?
Ja, vi har en nominell skuld och så har vi en relativ skuld. Och den nominella skulden är samma, men relativt har minskat.
Ja, det där är nytt för mig.
Vad är grejen med USAs statsskuld då?
Den är jättestor.
Mm.
Tack så mycket Gunnar, så kom till morgonpasset.
Ska han stanna?
Jag skojar. Jag vill kanske få låta honom stanna lite grann.
Sideways, I don't wouldn't last. See the other kind of person that believes in making out once, love them and leave them fast. I guess I must be dumb. She had a pocket full of horses, Trojan and some of them used. But it was Saturday night, I guess that makes it alright. You see, what have I got to lose? And honey, I say, little red car. I saw all the pictures of the jockeys that were there before me. Believe it or not, I started to worry. I wondered if I had enough class. But it was Saturday night.
Oh,
and James. Was on the verge of being insane. No rubber, baby. Give me the keys. I'm gonna try to tame a little red love machine.
Lilla röda korvetten som Prince sjunger om i Little Red Corvette här i morgonpasset i P3. USAs statsskuld.
Ja, varför är det en grej med USAs statsskuld?
Ja, det är sexigt nu, Gunnar.
Ja, jag ska göra mitt allra bästa. Nej, men det är en grej för att det är på den här världens största marknaden som är obligationer, så är, om man liksom delar in den i submarknader, så är, om man tänker på det som olika marknader, då är, även om man räknar bort all annan statsskuld, så är USAs statsskuld världens största marknad. Mm-hmm. Den är större än alla andra marknader tillsammans. De har så otroligt, otroligt mycket skuld. Man måste mäta det i trillions, alltså 1,000 miljarder dollar. Och det är eventuellt ett problem. Man vet inte riktigt om det är ett problem, men det finns folk som har pratat om att det här är ett problem i, alltså i decennier har man pratat om det här. Och den bara växer och växer och växer, och om den Great Beautiful Bill, som alltså den budgetförslag som Donald Trump just nu försöker få igenom senaten, skulle gå igenom, då skulle den amerikanska statsskulden öka med alltså motsvarande, om man tar hela Sveriges statsskuld, 25 gånger det skulle den här öka med då. Mm. Och det är väldigt mycket pengar, och det man har börjat prata om nu är liksom så här, ja, men det är faktiskt inte realistiskt att USA någonsin kommer kunna betala tillbaka allt där. Och det kanske man har tänkt hela tiden, att det aldrig är realistiskt att man kommer kunna betala tillbaka det här. Men man börjar också känna typ så här, okej, nu börjar räntan på, för den är så stor, så börjar räntan på alla de här lånen bli så stort att det typ börjar bli en belastning för den amerikanska staten. Och när den börjar bli det, då börjar man, det är då den här kreditratingen ni pratar om och så där. Det är ju då, finns det olika institut som säger, så här trovärdig låntagare är David Ruid, och så här trovärdig låntagare är USA som stat. Och då har man sagt att USA är inte längre MVG, utan kanske VG plus då.
Nere på druidnivå liksom.
Ja, typ.
Okay. Men är det här någonting som påverkar oss i Sverige, USAs statsskuld? Ska vi vara oroliga för det här?
Alltså man ska väl vara orolig på sättet att
världens största marknad på något sätt.
Världens största ekonomi eventuellt lite problem. Alltså det är ju ett tecken kanske på att den rådande världsordningen som vi har sett de senaste 70-80 åren lite skakas i sina grundvalar. Det måste man väl säga. Sen så här, för Sverige som land, nej, det vi kommer ticka på. Så här. Men lite, om man är en världsmedborgare, så lite.
Ser du nu, om vi ska vara liksom så här, helt tänka utanför boxen bara för att ha lite kul med Gunnar. Kul med Gunnar, nytt inslag.
Kul med Gunnar, det är jingel.
Kul med Gunnar, ching, ka, ching, ching.
Då med i det här inslaget Kul med Gunnar då.
Ja.
Så här, nu har vi liksom, vi är så insnöade på det här, den här ordningen som vi har kommit överens om med pengar och valutor och allting sånt där. Ser du liksom att det här kommer gå över styr nu för att det liksom, det bara lånas och lånas och lånas då ifrån den här enorma maktspelaren USA, och kan vi liksom, kan du se att det liksom tar en ny vändning och att vi börjar liksom agera på ett annat sätt liksom, att vi så här, ja, men helt plötsligt så bara, nej, men nu börjar liksom så här, de har kommit på en egen krypto eller någonting sånt där, så någonstans, förstår du, någonting nytt
en grej de kan göra för att skriva av hela statsskulden, det är att trycka ett mynt till ett värde av så här, 2000 miljarder dollar och ge det till amerikanska centralbanken. För det är två olika myndigheter i USA. Så det är ett land, det är en myndighet som trycker pengar och en myndighet som delar med statsskulden.
Det är så ett bevis på vilken jävla låtsasvärd vi har byggt upp, är det inte det?
Jo, jag vet. Och då, alltså, skulle man göra det här skulle allt falla och så skulle USA börja brinna. Typ. Så här. Men man skulle i teorin...
What's the difference?
I teorin skulle du kunna trycka liksom ett 2 trillion dollar coin liksom, och bara så här ge, sätta in det på amerikanska centralbanken, och då har du i teorin skrivit av hela amerikanska statsskulden.
Och vad händer då?
Ja, då kommer USA aldrig få ta ett lån igen typ, för att då är det så här, okej, nu är inte det här en trovärdig låntagare, men, och då är det ju kämpigt igen. Men det finns sådana på riktigt, sådana så här quick fixes som folk har tänkt på seriöst.
Ja. Och det är en av dem. Finns det någon mer sån rolig?
Sen finns det två tråkiga som är spendera mindre pengar och ha större tillväxt och blösa. Men det är klart att de kan skapa en kryptovaluta också, men det är inte så bra för dem, för att de har dragit väldigt mycket nytta av att ha sin egen valuta som heter dollar, som är världens mäktigaste valuta på alla sätt och vis. Och det har varit väldigt bra för USA, så jag tror inte de är jätteintresserade av att ha en kryptovaluta också. Även om Trump i och för sig håller på mycket med krypto nu efter den.
Men det är en rolig filmplott, är det inte det? Att det där myntet trycks och sen så hamnar det i orätta händer.
Owen Wilson tappar bort det på väg till centralbanken.
Precis. Och så är det någon bad guy, någon fransk, jag vet inte, maffiaperson som får tag på den där grejen, och så hamnar det i orätta händer, och sen så ska Owen Wilson försöka få tillbaka det där. Den hade jag ju vilja se. Adam Sandler producerar.
Hej, det här är David Reed. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio Play. Vi är tillbaka igen imorgon bitti.
How many times can I walk out the door and think about things I don't think about no more? And how many girls have been here before? I'm making a promise I've broken before. How many nights, how many seas, how many dreams did you dream about me? How many times can I walk out the store to go over things I've been over before? And how can you miss something that has never been? I wonder, can I miss a place that I'll never see? See a shadow stuck to my feet. You're someone else and I'm someone new, but the man in the moon still reminds me of you. So simple time, such a simple life. Oh, so simple time. Now I wonder how can you miss something? that it's never been. I wonder, can I miss a place that I'll never see? What did you recall?
Vad är det som är över, menar du?
Ja, det är väl ungdomen. Det är den jag jagar hela tiden. Det är därför jag sitter här och tragglar med de här definitionerna.
Ja. Kanske att vara ung och lovande.
Ja, och att man kommer undan med ganska mycket.
Ja, så att det är inte det att du tittar på oss och bara ser en sorglig bunt och behöver leta annorstädes för att få ha.
Det var lite så.
Nej, ja. Nej, verkligen inte. Och tack och lov är också politiken ett ganska tacksamt bevakningsområde om man vill fortsätta känna sig ung.
Druid Zimmerman Show. Nytt avsnitt varje lördag, men alltid i Sveriges Radio Play.
Yeah, 'cause the players gonna play, 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 and the haters gonna hate, 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 haters gonna hate. P3, Sveriges Radio.
Här är Ekot. Kaliforniens guvernör Gavin Newsom har bett en domstol stoppa president Trumps utplacering av marinkåren och nationalgardet i Los Angeles. Och det här är en infekterad strid, och så här sa vår USA-korrespondent Roger Wilson på plats i Los Angeles för en stund sedan.
Det pågår ett ordkrig, kan man säga, mellan Kaliforniens guvernör Gavin Newsom och Donald Trump. Men Trump-administrationen har också aviserat, enligt sajten Politico, att man undersöker möjligheterna att dra in federala utbildningsstöd till Kalifornien. Och det här skulle ju kunna vara ett tecken på att man då använder pengar helt enkelt, för som inte handlar om protesterna eller migrationspolitiken, utan även andra delar av federala bidrag till Kalifornien, för att på det sättet sätta press på Gavin Newsom och politikerna här i Kalifornien, som ju motsätter sig Trumps försök att borda hit, eller Trumps beslut att borda hit, både medlemmar av nationalgardet och militären.
Du är på plats i Los Angeles. Hur är läget där nu, och vad tror man om eventuellt fortsatta protester?
Just nu är det ganska lite demonstranter här på baksidan av The Federal Building. Även om de kanske är högljudda, om ni hörde dem i bakgrunden. Men igår så tog demonstrationerna fart på eftermiddagen egentligen, och det blev också ett långt efterspel. Polisen splittrade demonstranter, men folk lämnade inte gatorna utan var kvar i små fickor i centrala downtown LA långt in på natten. Det finns också rapporter om inbrott och viss plundring som skedde under natten till tisdagen.
Sa USA-korrespondent Roger Wilson. Antalet dödade palestinier vid israelisk-amerikanska matutdelningscentraler fortsätter öka. Enligt hälsodepartementet i Gaza har 36 människor dödats och över 200 skadats i samband med att den israeliska armén idag öppnade eld vid olika distributionscenter i Gaza. Den israeliska armén uppger till Ekot att man sköt varningsskott mot vad man kallar för misstänkta, som utgjorde ett hot mot de israeliska trupperna.
Bilderna på slitna ambulanser som transporterar dödade och skadade till delvis fungerande och sönderbombade sjukhus upprepar sig dag för dag i Gaza. Även idag har människor i Gaza som försökt ta sig till matutdelningsställen skjutits till döds av israelisk militär vid olika distributionscenter i både södra och mellersta Gaza. Centren tillhör det kontroversiella israelisk-amerikanska stiftelsen Gaza Humanitarian Foundation. De flesta skadade och dödade utsattes för beskjutning av den israeliska armén vid så kallade Netzarim-korridoren, som Israel den ena stunden beskriver som en stridszon och den andra som ett område där humanitärt bistånd delas ut. Området är plöjt och svårt att ta sig igenom både till fots och med bil, vilket försvårar att ambulanserna når skadade i tid. Det berättar läkaren Mohammed Abu Safia till nyhetsbyrån Reuters. Läkaren Abu Salmiya larmar om att flera av de skadade kommer avlida på grund av brist på mediciner och medicinsk utrustning. Den israeliska armén uppger till Ekot att man känner till rapporter om flera personer som skadades i området när armén, citat, sköt varningsskott mot misstänkta som utgjorde ett hot mot trupperna. Samar Hadros, Jerusalem.
Sveriges Television skriver att de just nu har tekniska fel som påverkar både sajten och appar. I söndags drabbades SVT av en överbelastningsattack, något som påverkade stora delar av deras digitala utbud. De skriver att det i nuläget är oklart om dagens tekniska problem har med söndagens attack att göra. Felsökning pågår och det finns i nuläget ingen prognos för när problemen kan vara lösta. Regeringen ska få ökad makt vid allvarliga kriser i fredstid, som till exempel naturkatastrofer, terroristattacker eller pandemier. Detta enligt ett förslag om ändringar i grundlagen som regeringen lämnat till riksdagen idag. Alla riksdagspartier utom Miljöpartiet stödjer förslaget som innebär att en regering i ett allvarligt krisläge ska kunna fatta beslut som normalt sett skulle ha tagits av riksdagen. Regeringens beslut ska i efterhand prövas av riksdagen. Vasaskeppets lilla syster Falken har hittats på botten av Finska viken. Skeppet hittades för 50 år sedan och har nu identifierats av arkeologen Niklas Eriksson vid Stockholms universitet. Och det gjordes med hjälp av ett fynd på skeppet.
Det var jättekul, såklart. Jag blev eldologer så att jag sprang ut ur mitt arbetsrum och haffade en kollega och berättade att nu måste jag berätta en häftig sak. Nu har jag faktiskt identifierat ett skeppsvrak som jag inte visste existerade.
Och det var inte vilket skepp som helst som Niklas Eriksson hade kunnat identifiera. Falken, ett 35 meter långt, lyxigt fartyg från 1600-talet som skeppat många kändisar under sina år.
Falken användes just som en limousin att färdas mellan olika städer i stormaktssvenska riket. Så att Lennart Torstensson och Johan Adlers Alvius, Karl XIX Gustav, innan han blev kung.
Även om Falken ligger på botten av Östersjön kan man få en ganska bra bild över hur skeppet såg ut. På Vasamuseet i Stockholm pekar Niklas Eriksson på alla detaljer som Falken har i likhet med sitt äldre syskon. Balkongen är i aktern, spisen inne i skeppet som ska kunna mätta många trupper. Samma öppningar på skeppets sidor för kanonerna. Och kanske har Falken även ett lejon, precis som Vasa har längst fram i fören.
Vi står ju här under galjonen på Vasaskeppet. Alltså den här stora plattformen som är full med skulpturer som skjuter fram framför fören. Och längst fram så finns ju det här galjonslejonet.
Niklas Eriksson, forskare, Stockholms universitet, reporter Isak Krona. Över Götaland och västra Svealand ligger ett uppsprickande molntäcke. Östra Svealand och stora delar av Norrland får moln som dröjer sig kvar. I Ekostudion, Simon Karlsson.
P3, Sveriges Radio.